Ja, hej, jag heter Anna och en tvångsmässig ätare.
Hej Anna!
Fint att vara här. Ja, jag kom till OA februari 2004. Driven av hundratals rädslor, skuld och skam. Stark dödslängtan och var i vansinnet. Så var det. Och jag trodde att maten nog var lösningen på det mesta. Vad jag inte förstod var att jag led av en fysisk allergi och att jag hade en fruktansvärd andlig brist. Jag trodde att om jag bara hittade rätt diet och rätt mat så skulle mitt liv bli perfekt. Men jag har provat allt, jag lovar. Och det var inte maten det var fel på, utan det var här i mig. Det var min själviskhet och min självcentrering och min andliga sjukdom. Jag hade kommit i kontakt med 12-stegsprogrammet innan och hört talas om de här stegen. Och ja, det fanns ju två steg som skrämde mig mer än någonting annat. Och det var steg 8 och 9. För att jag hade så himla svårt att inte ta in vad alla andra hade gjort mig. Jag tyckte själv så jävla synd om mig att jag var ett stort offer. Att livet hade behandlat mig orättvist. Det fanns ingen gud och alla ville mig ont. Och om bara alla andra skötte sig och spelade sina kort rätt så skulle jag inte behöva ha det så här. Och jag skulle inte behöva äta. Så att det var liksom ett litet så här förbehåll som jag hade för att kliva in i 12-stegsprogrammet fullt ut och att ta mig an de här stegen. Men ja, jag fick en sponsor tidigt, en av mina första möten. Jag startade upp en stora bookinggrupp i Stockholm och jag började fort att jobba i stegen. Och hela tiden så fanns den gnagande rädsla i mig så här. Ja, jag tar en dag i taget, jag tar en dag i taget. Men när jag kommer till 8 och 9, det skiter jag i. Och det där har följt mig genom åren, att 8 och 9 har varit så jävla läskigt. För att det är där på något sätt i min fantasi där jag verkligen måste stå upp för vad fan jag har gjort. Alltså, för att den skam som jag har burit på kom ju fram jättemycket i min fjärde stegs inventering. Och det är den jag städar upp i steg 8 och 9. Så att jag visste ju att jag hade gjort en hel del knasiga saker i min sjukdom. Och att jag behövde stå till svars för det. Och det sitter fortfarande kvar i mig så här, när Susanne frågar mig så här, kan du göra service på Drakudden? Ja, absolut. Vill du prata på något möte? Ja, men sätt upp mig på vad som helst. Det är lugnt. Ja, det blev 8 och 9. Så man får det man behöver. Jag behöver liksom inte tveka. Så det har gett mig ytterligare en möjlighet att reflektera över hur viktigt det här fortfarande är. Att det här är ingenting som man gör en gång och sen är det klart. Liksom. Ja, jag började jobba stegen fort och gjorde min fjärde stegs inventering. Och fick ganska snart en lista på saker som jag hade. Ja, dels alla mina rädslor som förde mig till OA. Och alla människor jag harmade på. Alla de där ni vet som hade bara inte skött sina kort rätt, om de bara kunde skärpa sig. Jag fick också svart på vitt att jag också har skadat många människor i min sjukdom. Och framförallt så gick det upp för mig hur stor min oärlighet har varit. Hur att jag har stulit jättemycket så här, för att jag har trott. Jag har stulit pengar, jag har stulit saker, men framförallt så har jag stulit väldigt mycket mat i olika sammanhang, på arbetsplatser och bland vänner och ja, så. Och hur jag har gjort det och hur jag liksom legaliserat det för mig själv, så här, att det är så synd om mig, det här ska jag ha. Om inte jag får ta det här, jag kommer dö. Får inte jag ta med den här maten hem som blev över på jobbet, och jag tror att det har liksom varit så förknippat med överlevnad på någon konstig, sjuk, ja, jättesjuk, ni vet. Men som också har gjort att jag har gjort en hel del kriminella handlingar faktiskt. Jag ser mig själv som, eller såg mig själv som hög moral, så här, ja, bra värderingar. Och att jag fick svart på vitt att jag fan inte ha rent mjöl i påsen, alltså. Verkligen inte. Så när jag började närma mig steg 8 och 9 så var det så här, fy fan, det här kommer att bli tufft. Ja, jag börjar. Jag kan ju börja läsa. Så här, vad står det i steg 8? Ja, vi gjorde upp en lista över alla de personer som vi hade skadat och blev villiga att gottgöra. Redan där skete sig för mig liksom. Listan var ju klar. Den hade jag ju sedan min fjärde stegsinventering. Och vissa saker kunde jag känna så här, ja, fan det där var inte bra gjort, det där skäms jag över, det där vill jag verkligen liksom be om ursäkt för. Så då fick jag en lista utav min sponsor där jag hade 4 kolumner där det stod genast, senare, kanske, aldrig. Och där jag fick föra ner namnen på alla de personerna som jag behövde gottgöra. Och vissa hamnade ju genast som inte kändes så betungande, och så fanns ju de som jag liksom senare eller kanske förhoppningsvis aldrig skulle behöva ta i, tänkte jag. Och sen så fick jag, som tur är så behövde jag inte bestämma själv hur den här gottgörelsen skulle gå till. För hade jag fått bestämma min egen vilja så hade det bara så här, ja, det där var inte så farligt, det är glömt, vi pratar inte mer om det. Men att jag fick hjälp av min sponsor att gå igenom alla de personerna som stod på den här listan och på vilket sätt det skulle gottgöra. För att vi behöver också tänka på att det inte ska skada de andra. Och sen fick jag börja be. Jag fick börja be om villighet att gottgöra de här som stod på senare, kanske aldrig. Och med tiden så, när jag bad för de här personerna så väcktes det en villighet i mig att bli fri från det här, att liksom inte behöva gå och bära på det här längre. Att det började med så här att nej, men jag ska aldrig, för hon har gjort det mot mig och hon har gjort det och det och det. Och när jag kunde liksom kom till det att jag kunde plocka bort vad alla andra hade gjort mot mig och jag bara kunde se min egen del, så här att jag skulle städa upp framför min dörr, att jag kunde, ja, men jag har gjort gott för det som jag gjorde illa. Då blev det så här att ja, jag behöver inte gå över på andra sidan gatan när hon kommer. Vi kan mötas så här. Att jag fick liksom ta det i små steg. Liksom så här att, okej, jag kan börja se den här personen i ögonen. Och så väcktes det en villighet. Och sen kunde jag ta en gottgörelse efter en. Och för mig var det... hjälpte det att börja med dem genast på en gång. För det gav mig så mycket tillbaka. Att få lägga korten på bordet och berätta så här, det här har jag gjort och det här vill jag be om ursäkt för. Och hur kan jag gottgöra dig? Att det jag fick tillbaka gav mig så otroligt mycket så att det, jag kunde fortsätta att ta de här som var svårare. Nu hoppade jag över lite, men ja. När jag var färdig med listan så står det liksom så här att man ska börja be och bli villig. Och sen ska man börja med, det står ju nu i boken, så här tidsinstruktion, nu. Det här är ingenting jag ska vänta och göra sen. Utan jag gör dem som jag känner, nu kan jag göra det här på en gång. Så att några kommer ju liksom på en gång samma dag eller dagen efter. Och steg 9 lyder ju, vi gottgjorde personligen dessa människor så långt det var oss möjligt. Utan att det skulle skada dem eller andra. Och det var också viktigt att ha med sig när man diskuterade hur man gottgörelsen skulle se ut. När jag diskuterade med min sponsor att det är inte syftet med att göra en gottgörelse är att jag ska förbereda mig själv för att vara till största möjliga nytta för Gud och för mina medmänniskor. Och att jag inte får bli för självisk i det. Så att diskutera med min sponsor hur det skulle gå till var till jättestor hjälp. Och tappar tråden lite. Det jag möttes av förvånade mig ganska rejält. Att vissa mötte mig med väldigt mycket kärlek, respekt och förståelse. Så här att, fan vad bra att du gör det här nu. Vi har förstått. Vi har vetat. Tack för att du berättar. Och sen att det var viktigt för mig så här att tala om att inte bara liksom smeta ut min sjukdom, att det har varit så synd om mig och därför har jag varit tvungen att göra så här och nu vill jag lämna tillbaks det här och för att jag har varit sjuk. Alltså, att inte gå in i den geggan utan bara fokusera på att det här har jag gjort och det är jag jätteledsen för. Hur kan jag gottgöra dig? Att jag fick lägga över det lite på den personen. Så här, hur kan jag gottgöra dig för det jag har gjort? Och oftast så var det så här, herregud, den största gottgörelsen du kan göra mot mig, det är att fortsätta ta hand om dig själv. Och det tror jag också har varit den svåraste utmaningen för mig, så här, att fortsätta att leva kvar i gottgörelsen och att fortsätta ta hand om mig själv. För när jag hade gjort gottgörelserna och liksom kom fram och började leva i steg 10, 11, 12. Att fortsätta göra samma sak varje dag, att inte börja vila på lagrarna. Utan att hela tiden fortsätta ta hand om mig själv och leva kvar i de här gottgörelserna. En del personer vill inte ens ha min gottgörelse. Jag levde ihop med en man som var jättesjuk. Och som jag vet också, jag hade skadat enormt i mitt matmissbruk. Och med min kontroll och självutplåning och offer och allt vad jag kunde hitta på, lögner. Han var inte ett dugg intresserad av att höra min gottgörelse. Det där skiten kan du behålla för dig själv, sa han. Jag bryr mig inte. Och då var det också så här att, nej men så var det då. Du får, vi kan ta det sen. Men att fortsätta göra, leva kvar i programmet och sätta kärleksfulla gränser för mig själv mot de som inte vill ha min gottgörelse och som fortfarande levde kvar i sjukdomen. Det har nog varit min största utmaning. Att acceptera det och fortsätta ta hand om mig själv och göra samma sak varje dag. Att leva kvar i 10, 11, 12. Och det som är så fantastiskt är ju att det är inte det att liksom jag aldrig mer kommer skada någon människa eftersom jag har gjort mina gottgörelser. Det händer ju tyvärr fortfarande ibland att det liksom blir fel. Och så är det kanske att vara människa då. Senast häromdagen så händer en grej på jobbet och jag blev jättearg på en av mina anställda och så här brusa upp och var jätte skarp liksom och var inte trevlig och så smällde jag igen dörren och gick därifrån för att jag var, ja, var förbannad. Och då är det så här, ja, vad gör jag nu då? Ja, men då får jag ringa och göra 10:e steg och så säger den här personen så bara, ja, och nu ska du gottgöra honom. Och bara, nej, nej. Och då är det bara, då är det så fantastiskt att jag kan ringa någonstans, få den här speglingen och sen bara så här, ja, okej. Okay. Det han har gjort är kanske inte helt okej, men det jag gjorde, det får jag bara släppa vad han gjorde. Men vad min gräns går och vad jag har gjort, det var fan inte okej heller. Så då, men då fick jag svälja stoltheten, ringa upp honom och säga, ursäkta men har du tid att prata en stund? Och så bara, jag vill verkligen be om ursäkt. Och då blev det så här, när jag kan backa och be om ursäkt så kunde han också backa och be om ursäkt. Och så möttes vi och så blev det en lösning som var så mycket bättre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig i min vildaste fantasi. För att hade jag bara fått driva igenom min egen vilja så hade det inte blivit så bra som det blev. Så att jag hela tiden kan leva kvar i det här och använda det varje dag eller när jag behöver. Det är ju det som är så fantastiskt. För att jag vill aldrig mer ha den där ryggsäcken som jag hade när jag kom till OA som var fylld av oärlighet och skuld och skam och att jag levde ett ganska, ja, kriminellt liv med, ja, som inte var värdigt. Och jag gillar den här textraden i stora boken där det står att som Guds folk så står vi upprätt, vi backar inte för någon eller så. Och det gav mig också ett mod och en värdighet i att våga stå upp för att ja, men det här är jag, det här har jag gjort och det här vill jag be om ursäkt för. Och att jag hade aldrig gjort det för att skammen var så stor. Att helt plötsligt kunna våga stå rak i ryggen och säga, det här är jag. Det var en sån otrolig befrielse. Som också har hjälpt mig att ta nya steg i livet. Och våga kanske närma mig att det blir den människa som Gud ville. Och att vara till större nytta för dem runt omkring. Så att även om 8 och 9 för mig har varit den största utmaningen, så har det också varit det som har gett mig så fantastiskt mycket, att bli, kunna släppa offerrollen och att kunna släppa skammen, som jag trodde liksom var mitt arv, liksom, att det var det som var tänkt för mig, att det var så jag skulle leva. Men jag tror att Gud hade större planer faktiskt. Eller jag vet. Och jag tänkte att jag skulle avsluta med att läsa löftena i steg 9. När jag läste dem första gången så tänkte jag så bara, ja, det här låter ju som halleluja och Jesus och brinnande buskar, och det har jag inte trott på riktigt. Och det är ingenting som kommer över en natt, men med, jag hatar det ordet, men tålamod. Fan, alltså det, Gud har verkligen tvingat mig att öva på tålamod och tillit, liksom, och aldrig ge upp om att det är väl, det är som det ska, det blir bra, bara jag fortsätter att göra mitt fotarbete. Ibland kan jag bara få något så här, jag skiter, jag orkar inte längre. Men om jag gör mitt så gör Gud 10 gånger mer tillbaks. Så att jag gillar de här löftena. Det är inga brinnande buskar, men de är jävligt fina. Om vi är noggranna i denna fas i vår utveckling kommer vi att bli glatt överraskade innan vi ens är halvvägs igenom dem. Vi kommer att känna ny frihet och ny lycka. Vi kommer inte att sörja över det förflutna eller behöva stänga dörren av vårt tidiga liv. Vi kommer att förstå ordet sinnesro och vi kommer att uppleva frid. Oavsett hur djupt vi hade sjunkit kommer vi upptäcka att vår erfarenhet kan vara till nytta för andra. Känslor av värdelöshet och självömkan kommer att försvinna. Vi kommer att överge intresset för själviska ting och istället ägna omsorg åt våra medmänniskor. Själviskheten kommer att ge vika. Hela vår livsinställning och livssyn kommer att förändras. Rädslan för människor och för ekonomisk otrygghet kommer att försvinna. Vi kommer att intuitivt veta hur vi ska handskas med situationer som tidigare gjorde oss osäkra och rädda. Vi kommer plötsligt uppleva att Gud gör för oss det vi inte längre kunde göra själva. Är detta överdrivna löften? Vi tror inte det. De har infriats för många av oss. Ibland snabbt, ibland långsamt. De kommer alltid att förverkligas om vi arbetar för dem. Tack!
Tack.